Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig, Ivar Arpi, och dig,
Anna-Karin Windhamn.
Och du är kvinna, det har jag vetat länge. Och jag är man, och det har jag också vetat länge. Och det är väldigt uppenbart, när man, nu ser jag dig när vi spelar in, och jag ser mig. Och det är väldigt uppenbart att du är kvinna, och jag är man. Det är uppenbart på många sätt. Men just nu så håller en ny lag på att röstas igenom i riksdagen, där den här verkligheten som är den uppenbara verkligheten, där det finns två kön som är biologiska, har funnits i 1 miljard år ungefär i djurriket, där man omkullkastar den och bestämmer sig för att det är på ett annat sätt. Eller ja, du kanske kan presentera, vad är det som håller på att ske?
Ja, det här grunden i den könstillhörighetslag som då enligt plan ska röstas igenom den 17 april i riksdagen. Den har sin grund i en utredning som tillsattes 2014 redan. Det var ju då när Miljöpartiet kom in i regeringen. Och man drev på väldigt mycket i de här frågorna. Och den tanken där var att man skulle se över åldersgränserna för lagstiftningen om könstillhörighet, så att man så att säga kunde pressa ner åldersgränsen för när man får göra ett byte av juridiskt kön. Mm. Och den utredningen som så småningom presenterades, den gick mycket längre än vad uppdraget egentligen sa. Så man föreslog dels en lag som skulle reglera juridiskt kön, och där man då skulle gå långt ner i åldern för när detta skulle kunna vara möjligt. Och den andra lagen man föreslog skulle reglera ingrepp i könsorganen. Och även där ville man då bli väldigt mycket mer tillåtande. Det här lagförslaget ställdes till Gabriel Wikström, bara för att liksom orientera oss om i tiden. Det var den tiden när han var folkhälsominister.
Just det, socialdemokrat.
Ja, precis. Och där var ju tanken då att man skulle, för den som hade fyllt 15 år, så skulle man kunna ändra juridiskt kön, och det skulle dessutom kunna ske oberoende av vårdnadshavarens samtycke. Så att man förberedde då ett undantag i föräldrabalken från detta, så att 15-åringen själv skulle kunna driva igenom det. Och sen så naturligtvis den andra radikala delen handlade ju om detta med att en ung person, 15 år då, skulle ges tillstånd för ingrepp i könskirurgi helt enkelt. Allt det som du och jag nu har talat mycket om tidigare i en av poddarna, när vi diskuterat transvården, som ju numera är ganska kartlagd i fråga om var den inte har agerat evidensbaserat.
Just det, och det här var bland annat när vi pratade om boken Ånger av Carolina Jemsby och Karin Mattisson, som är de som också ligger bakom 3 dokumentärer i Uppdrag granskning. Tranståget 1 och 2 och Transbarnen, om jag inte minns fel. Där de visar just att trots att man har vetat vilka risker som föreligger, trots att man har vetat att det saknas evidens, så har man tuffat på ändå. Och en sak som var väldigt slående i den boken och i de här dokumentärerna, det var ju just att en av de här läkarna som hade insyn i ett av de fallen som nämns i boken, Leo då, som är en flicka som får rapid onset gender dysphoria, väldigt plötsligt får könsdysfori, men under hela gången, alltså under hela processen när hon är i vården, så säger läkarna att de inte tror att det egentligen är könsdysfori. Mm. Och ändå sätter man in pubertetsblockerare. Och det får väldigt långtgående konsekvenser för hennes hälsa. Hon har kroniska smärtor, ett skelett som är 70-åring. Och sådär. Men då är det den här läkaren som har insyn i det fallet, när hon frågas ut av Socialstyrelsen när de är på väg att lägga fram en utredning där de då säger att nyttan överväger riskerna. Då ljuger hon om att hon har inte sett några fall på när det här, liksom, när det sker några skador eller liknande. Samtidigt som hon har ett fall, minst ett fall. I färskt minne som är pågående. Och när det här kommer till Socialstyrelsens kännedom, så pausar de, skjuter upp ännu en gång då. Och sen så när de väl presenterar sina riktlinjer så säger de tvärtom. Riskerna överväger nyttan. Tror det är den formuleringen de har. Men det, yeah. Och det där handlar ju om pubertetsblockerare och kirurgiska ingrepp och mot minderåriga.
Ja, precis. Och det är en viktig sak att liksom starta i det just att vi kommer ur en tid då man hade en väldig tilltro till att så snabb korrigering som möjligt skulle hjälpa. Mm. Och i det där lagförslaget som jag nämnde inledningsvis där man då ville sänka åldersgränsen också för den typen av könsingrepp. Även där förberedde man för att om det var så att en 15-åring som då önskade den typen av kirurgi inte fick föräldrarna att samtycka till detta. Om en av föräldrarna exempelvis satte sig på tvären och sa nej. Då skulle man enligt förslaget göra tillägg också där i föräldrabalken där det var möjligt för socialnämnden att gå in och så att säga trumfa föräldrarna. Mm. Så att det här ingreppet ändå kunde genomföras. Så radikalt startade det här förslaget som nu i olika revideringar kommer att komma upp på bordet i mitten av april. För det har sedan genomgått ett antal olika andra turer. Det har varit andra ministrar. Annika Strandhäll är en av dem som har varit mycket radikal tidigare för den här typen av förändring och då, som man kallar det, modernisering av könstillhörighetslagen. Mm. Sen har Lena Hallengren varit ansvarig socialminister för samma fråga, också hon socialdemokrat. Och 2021 läggs då ett förslag som är nära kopplat till det som nu diskuteras, där man säger att ingen utredning ska behövas för att ändra juridiskt kön, utan det ska ske enkelt genom en ansökan till Skatteverket. Och där då det förslaget som låg 2021, då skulle barn mellan 12 till 18 år, de skulle få ansöka med föräldrar. Men alltså redan en 12-åring skulle då kunna byta juridiskt kön om barnet så önskade. Sen har den åldersgränsen höjts till 16 år och det är där vi är nu.
Alltså, och då är det med föräldrars samtycke, då är det 16 år. Och ja. På egen hand är det 18 år.
Exakt. Och det är en mindre medicinsk prövning. Man har inte krav om könsdysfori-diagnos, vilket man tidigare har haft. Så att det handlar om att den som gör bedömningen ska kunna dra slutsatsen att den här personen vill vara i det nya könet över överskådlig tid.
Mm. Hur gör man en sån bedömning? Ja. Hur vet man vad en överskådlig tid är?
Ja, och då börjar vi lite närma oss de så här, kritiska punkterna i det här förslaget. Som jag, det kan jag lika gärna säga väldigt tydligt. Jag är stark motståndare till det här förslaget. Mm. Det är ju att det betyder att den som bedömer personen ska... Det finns någon slags förväntan då att den identiteten du uppvisar, för det är ju det handlar om. Det handlar om identiteten. Den ska du vara kvar i. Då får du den här förändringen av oss. Mm. Då ger vi dig den här presenten av att du kan ha ett annat juridiskt kön och kan kalla dig det du vill. Det är en fastlåsning som ligger här. En tanke om att när du gör någon slags förändring av vem du är eller hur du känner dig eller hur du ser ut så ska du stanna i det. Mm. Så att det, den här talet om modernisering är väldigt lurigt. Jag tänker att vi ska nysta lite mer i det sen.
Jag tänkte bara säga det för det. Jag inledde lite liksom så här, det kan låta raljant med att det bara finns två kön, men det är en biologisk realitet. Det är så det är. Det finns bara två biologiska kön. Du är antingen kvinna eller man. Sen finns det en liten grupp som kallas intersexuella och det är någonting annat där man har oklar könskaraktäristika.
Vid födseln.
Vid födseln och av olika skäl så kan ens manliga eller kvinnliga könshormon vara hämmade så att man uppträder som att man är det andra könet. Det betyder inte att du är det, men det innebär att det finns liksom en liten grupp som befinner sig mitt emellan.
En på 5600 personer har detta intersextillstånd.
Mm. Precis, så det är mycket få och det är... Men de finns. I övrigt, så, men det betyder inte att det, inte att det finns fler än två kön, utan det betyder att det finns syndrom eller sjukdomar eller genetiska problem som gör att det uppträder på ett annat sätt.
Ja.
Men när vi pratar om att ändra juridiskt kön, och det här var någonting som överläkare Mikael Andén, han var intervjuad i ledarredaktionen som är en podd på Svenska Dagbladet. Och där sa han väldigt tydligt just att här handlar det ju om att du ska förändra hur andra kategoriserar dig. Så att när du byter juridiskt kön, om jag byter, det finns ingenting som kan hindra mig då från att byta juridiskt kön till kvinna till exempel, utan att ändra någonting. Men då kräver jag av andra att kalla mig kvinna, och i all statistik också. Jag ska till exempel, om det finns något ställe där det underrepresenterade könet ska in, om det är kvinna, då ska jag ha rätt att få ta del av det.
Mm.
Och om någon säger, fast du är ju inte kvinna, du är ju man.
När du ansöker dit så ansöker du som kvinna då.
Ja, och då är det alltså, det här är sant att det är, då är det någon som måste säga, fast du är ju man, och så måste de i så fall underkänna. Och då har vi ju fört in i lagen en lögn som gör det svårare för människor att bedöma. För då blir det så här från fall till fall ändå. Så du har ju inte hjälpt den gruppen du kanske tänkt hjälpa.
Nej.
Utan istället blir det så här att du måste granska människor. Är det verkligen en man? Är det verkligen en kvinna? För att vi lever fortfarande i den biologiska verkligheten där det finns två kön.
Ja, precis. Och med det sagt så är det ju så här att det biologiska könet finns, och där vi finns två stycken. Sen finns det en oräkneligt antal identiteter som är möjliga att inträda i. Det finns olika typer av könsroller, vilket väldigt mycket av jämställdhetskampen har handlat om att luckra upp de rollerna, så att det inte ska vara så att du, Ivar, som man inte kan vilja ägna dig åt intressen eller sysslor som har könat som kvinnliga, och vice versa för mig. Det är så att säga tre olika fack eller möjligheter vi jobbar med här. Kön, identitet och könsroll.
Och det är ingen här, eller av dig och mig i alla fall, och vad jag vet sällan är åtminstone av de offentliga kritikerna till den här lagen och lagförslaget, som säger att det ska vara förbjudet för någon att ikläda sig attribut från det andra könet.
Nej.
Som är traditionellt och stereotypt manliga, om du är kvinna eller vice versa. Om du är född liksom biologisk man, om du vill leva som kvinna och klä dig som kvinna, och så är det inga problem. Det är upp till dig själv, det är ditt eget val. Och,
ja.
Men det här är ju att gå, men du är fortfarande en biologisk man, så att säga.
Ja, precis. Och det är det som är det, tycker jag, verkligt irriterande på det här förslaget. Därför att det kommer med en paketering och med en är av att det är progressivt och modernt. Det syftar till att luckra upp och liberalisera alla fina ord man kan tänka, som pekar på någon slags framåtrörelse, fästar man vid den här könstillhörighetslagen. När det i själva verket förhåller sig så att det man säger och gör med den är att den identitet som du då har, om den identiteten inte överensstämmer med könet, då är det någonting som kräver en administrativ åtgärd. Då måste vi gå in och registrera det, och vi måste också då göra en bedömning om den identiteten kommer att vara varaktig över tid. Så det blir en fastlåsning av individen, menar jag, och en begränsning av handlingsutrymmet, friutrymmet för var och en att identifiera sig som vad man vill. Så att det som ser ut som någonting liberal, en liberal reform, en modern reform, är i själva verket repressiv och begränsande. Och för mig,
visst, det är också så här, det man kan kalla det konservativt, men ju för mig är konservativt i regel ett positivt ord. Och jag ser det som att det här är liksom, det som finns i det progressiva är också en revolutionär idé om att frigöra människan från allting som på något sätt begränsar. Och det leder då till man måste krossa liksom, kärnfamiljen, du ska krossa liksom, alla konkurrenter till den här liksom, individen. Och då blir även ditt biologiska kön blir på något sätt någonting som du ska, det är så att, någonting som du ska krossa.
Ja,
på samma sätt som finns i trans, det som vi kallar, man kallar transhumanism, då är inte trans som i avseendet att du byter eller att du gör en könskorrigering, att du är transsexuell, men trans som att du ska gå bortom människan. Det där finns i den här ideologin, som den här könsideologin eller genusideologin, där du ska liksom, det är inte så här att du ska frigöra till exempel kvinnor från en könsroll, det räcker inte, utan du ska frigöra kvinnor från att vara kvinnor, och då är inte rollen utan från könet i sig självt, alltså det blir liksom det ultimata frigörelsen på något sätt.
Och det märkliga här är ju då att vi har fyra partier som samarbetar i regeringen. Och nu har Moderaterna och Liberalerna, som säger sig vara för det här förslaget, frångått det samarbetet och kör lagförslaget som ett utskottsinitiativ istället.
Mm.
Och det är det som är skälet till att trots att då SD och KD motsätter sig förslaget så kommer det att gå upp i riksdagen. Och då kan man också ha i bakhuvudet att KD och SD tillsammans har alltså majoritet inom det här regeringssamarbetet. Men trots det så har M och L gått fram med det. Varför är det märkligt då? Ja, jag tycker att det är märkligt på många sätt. Men ett är ju att det finns inte någon väljaropinion för det här förslaget. När man frågar moderata väljare eller de väljare som har röstat på regeringspartierna, så är det inte en majoritet utan en stark majoritet emot förslaget.
Mm.
Så man gör inte det här med så att säga sina väljarmassor i ryggen. Vad jag förstår så finns det också intern opinion inom M exempelvis mot förslaget. Men ryktet säger då att det är en överenskommelse där man har lovat L att gå fram med det här förslaget snarast möjligt. Och det är skälet till att det kommer att gå upp i riksdagen. Trots att väljare inte sympatiserar med det och trots att man har intern kritik. Och då är det ju särskilt intressant att det är, de måste tro väldigt hårt på det, tänker jag, i riksdagen. Eller? Varför ställer de då inte upp på debatt eller diskussion eller där möjligheter där de kan förklara varför det här förslaget är så viktigt och bra?
Men har de inte gjort det?
Nej, det har de inte. Igår onsdag var det debatt i Aktuellt och man hade velat ha jämställdhetsminister Paulina Brandberg från L på plats i studion eller motsvarande funktion då inom M. Camilla Waltersson. Ingen av dem ville komma till studion, utan istället var det Christian Karlsson från KD som är ordförande i socialutskottet som debatterade med Jakob Olofsgård från L. Mm. Så att ansvariga från L och M vill inte. P1 Morgon hade debatt, ville göra på samma vis häromdagen. Ingen ville komma, så att Christian Karlsson, KD igen, fick sitta där själv och förklara varför han var emot det här.
Mm.
Fokus gjorde ett stort reportage om den här lagen, sökte i 3 dagar bland moderater i riksdagen utan att finna någon som ville ställa upp.
Mm. Ja, men, och det, om man är stolt över någonting,
ja,
om
precis.
Det är någonting man ska driva igen, då vill man ju gärna ha chansen att berätta om det.
Kanske till exempel, övertyga att väljare.
Det var vi som har drivit NATO-frågan mest. Sådär. Alltså att man är stolt över något. Man vill ta åt sig äran för någonting.
Mm.
Som det har varit nu med NATO. Att liksom, det var vi som tog ansvar. Eller det var vi som så här. Men i den här frågan så har de skickat fram då den här liberalen. Han var också med i ledarredaktionens podd som jag refererade förut med, mot Mikael Andén. Och det är också intressant för att Mikael Andén får ju fram fakta från vården och svaret blir då ungefär vi som politiker ska väga olika intressen mot varandra. Och det är formellt sett sant. Men om det är någonting som är fel eller liksom felaktigt, någonting som saknar vetenskaplig grund helt och hållet, då är det nog politikens roll att lyssna på det snarare. Mm. Och någonting som jag tyckte var intressant här är, som du är inne på här med människor som röstar på Moderaterna och även människor som företräder Moderaterna som är kritiska, men tydligen har är för mycket syltryggiga, som Hanif Bali skulle ha sagt, för att säga det till Fokus. Anledningen är ju här också, att som Mikael var inne på, är att det här är en förändring som kommer uppifrån. Yeah. Det är en förändring som drivs igenom via myndigheter. Via DN, sa Mikael Andén, men han menar väl stora etablerade medier. Det här är en sån här elitåsikt där etablissemanget tycker någonting. Mm. Och de vet att de inte har med sig sina egna väljare. De vet att det här är impopulärt och de vet att det är behäftat med massa problem. Men det finns starka lobbygrupper, han säger ju det, den här liberalen, att vi har haft hearings, säger han. Ja, ni har haft hearings med RFSL, ni har haft hearings med Transammans. Ni har lyssnat på alla aktivister och fått deras perspektiv. Mm. Det betyder inte att ni har fått en bild av verkligheten eller hur det var faktiskt. Nej. Är. Och det är därför de vet allt det här egentligen. Och de vet att det här är inte någonting som... Så då är det bästa man kan göra är att inte synas med den här frågan. Rösta igenom det så att du slipper de här starka lobbygrupperna, att de kommer att attackera dig, och så hoppas du att väljarna glömmer av vad du har gjort och att de inte håller dig ansvarig.
Mm. Men för att stanna lite vid det du sa där om det här seminariet som Olofsgård refererade till som något som verkligen upplyst utskottet och ledamöterna då om vad det är de är på väg att rösta igenom. Det var alltså den 23 första i år som man arrangerade en hearing, och där man hade just RFSL som man hade bjudit in för att via dem få reda på hur de här translagarna, nya translagar, fallit ut i Norden. Och det fanns företrädare där för det man kan kalla translobbyismen då. Bland annat Tanja från Knorring som är ordförande i den finska motsvarigheten till RFSL. Hon har i alla fall propagerat för pubertetsblockerare för barn. Det kan vara bra att veta. Det fanns inga kritiska instanser inbjudna, utan bara företrädare för transrörelsen och olika HBTQI-organisationer. Det är så man har bildat sig om huruvida den här lagen är av godo eller inte. Och RFSL är ju den lobbyorganisation som har drivit på allra hårdast. Bland annat via Ulrika Westerlund som också sitter i socialutskottet och som är riksdagsledamot för Miljöpartiet. Och som har varit utredare och som fortfarande är mycket, mycket starkt engagerad i RFSL.
Mm. Det var ju också RFSL som ville från början att det skulle vara möjligt från 12 års ålder till Exakt. Exempel. Mm. Och det är också så här, nu är det som ligger på bordet från 16 års ålder. Men det är, och så att det är ju liksom en moderering. Men de som driver på frågan, som vill att barn ska tänka på det här sättet. Det här är ju någonting som man uppmanas till i skolan. Det här är någonting som är en ideologi som finns överallt. Där du ska börja ifrågasätta din könsidentitet. Och de organisationerna som driver på det här, de finns överallt. De påverkar inte bara politiker, de påverkar på många andra ställen. Och jag tror att det är värt att komma ihåg att då, bara för att den här lagen då skulle... Jag tycker att den är alldeles för långtgående, det förslaget som ligger på bordet nu. Men... Den här ideologin, den är mycket mer långtgående. Liksom, man börjar med de här ifrågasättandena långt tidigare i åldrarna.
Mm. Jo, precis. Och där kan man, finns en, faktiskt en väldigt bra granskning som Erik Lindberg på Kvartal har gjort. Han har tittat på Skolverkets nya stödmaterial i fråga om trans, könsidentitet och könsuttryck. Därför att Skolverket låg nyligen ut ett nytt stödmaterial på sin webb. Du och jag gillar ju att titta på deras webb och granska grejer där. För det finns väldigt mycket som är ganska så stolligt, får man nog ändå säga. Då ska man veta det att Skolverket är en av de myndigheter som har ett HBTQI-strategiskt uppdrag av regeringen. Det betyder att de ska ju måna om de här frågorna särskilt, och inget fel i det. Men då ska det vara vederhäftigt och underbyggt det de naturligtvis lägger fram som stödmaterial och styrdokument för lärare i svensk skola. Grundanslaget i det här materialet är att lärare och skolpersonal ska vara alltså bekräfta elevens könsidentitet och önskan om att då bli tilltalad eller omtalad på ett sådant sätt som könsidentiteten gör gällande. Men inte bara det, utan det handlar också om att man inte ska tala om elever som flickor och pojkar, eftersom det riskerar att osynliggöra det icke-binära. Så att lärare ska i varje givet läge där man skulle vilja tala om flickor och pojkar inte omnämna dessa kategorier överhuvudtaget.
Jag vill bara säga, jag tycker det är så här, i hela den här HBTQIA plus 2. Jag glömmer säkert någonting nu. Men det är också så paketeringen är ju med de här frågorna. Och jag tycker att det är skillnad. Det är en väldigt stor skillnad på att vara homosexuell, bisexuell till exempel, och att vara transsexuell eller icke-binär. För att det du gör när du är homosexuell, så handlar det ju väldigt mycket om att du har en orientering mot en annan människa. Du kräver inte att, i alla fall inte vad jag vet, så att den här andra människan måste också bli homosexuell.
Nej.
Det finns inget, utan det är så här, det är två människor som vill vara med varandra. Och då ska de få det. De ska inte kategoriseras som sjuka. De ska accepteras som de är och få samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Och det har varit en lång kamp, men den har varit lyckosam. Det här är dock någonting där du kräver någonting av alla i omgivningen, och du gör det också att du går till det rör sig. När vi pratar nu, pratar vi om barn i skolan. Och då blir det ju genast någonting mycket mer långtgående.
Och du är inne på någonting där som igen Mikael Landén gjorde ett exempel av. För han sa att anledningen till att så många vill vara för det här är för att man vill se det som en förlängning eller naturlig fortsättning på gayrörelsen. Men ingenting kunde vara mer fel, säger han, därför att gayrörelsen, den kom underifrån och upp. Det var en rörelse som vände sig mot överheten. Det handlade om att man inte ville bli registrerad. Man ville få ha rätten att
inte bli behandlad i vården.
Exakt. Och så att säga en frihetsrörelse i ordets rätta bemärkelse då. Medan den här kommer uppifrån, precis som du var inne på innan. Det här handlar om att man söker behandling och att man vill så att säga registreras, eller man driver på för en registrering av identiteten då. Den identiteten man har just nu. Och det är det som gör att det finns ett auktoritärt drag i den.
Och det är också det här med liksom att föräldrar som inte könar sina, som kallar barnet för min dotter om det är en flicka, men har då fått liksom könsdysfori, så här, det är ju inte juridiskt kön, men det har ju fått konsekvenser i många länder, även i Sverige, där då myndigheter griper in och hamnar i vårdnadstvister, man ska bli av med vårdnaden om sina barn för att man har felkönat barnet och sådär. Och det här är ju, det är ju inte bara en teoretisk fråga heller, utan det är ju en eller någonting som bara sker i riksdagen, utan det här får ju verkliga konsekvenser. Och jag tror liksom att det Mikael Landén sa, som jag tror är helt rätt, och det är att man ska inte separera den här frågan från det här med kirurgiska ingrepp. Nej. Eller stopphormoner, utan det är en del av, det här är ett led i det. Och du gör, när du underlättar för alla de här sakerna, när du gör den här åtgärden så att du kan ändra juridiskt kön så lättvindigt som du kommer kunna göra, då sänker också trösklarna för andra åtgärder, så att säga. Det är del av ett paket i den här ideologin.
Precis, och att det innebär ett snabbspår till kirurgiska ingrepp. Mm. Och att det är en explosion av könsdysfori, unga flickor som upplever könsdysfori, som vi har sett i väldigt många västländer, så att säga, får ytterligare bränsle av detta. Och att man då fäster det vid, man drar slutsatsen direkt att det har att göra med könsdysfori, deras misstrivsel med sig själva och med sin kropp. Och då vänder bort blicken från alla andra typer av tillstånd eller sjukdomstillstånd eller social smitta som kan ligga bakom att den här upplevelsen...
Social smitta måste nästan... Jag vet att de flesta som lyssnar säkert vid det här laget vet vad det betyder. Jag skulle önska att det fanns ett ord som inte riktigt lät som det låter.
Smitta,
men det
är
ju bra...
inget trevligt ord.
Nej, men Nej. Det är ju inte, har ju inte att göra med att de här människorna är sjuka i huvudet eller något sånt där, att det är det, utan det handlar om är såklart att saker sprids via sociala medier och i umgängeskretsar, att man har kunnat se sådana kluster uppstå där många får könsdysfori ungefär samtidigt, samma umgängeskretsar. Man fick det via nätverk på Tumblr tidigare, nu är det inte Tumblr, men att det uppstår liksom kluster och man påverkar varandra.
Exakt.
Och det är en stark och ganska en hypotes som har ganska mycket fog för sig, vad jag har kunnat se, även om jag inte suttit och kollat på liksom all evidens för det, men jag tror att det ligger mycket i det, för det uppstår ungefär samtidigt som sociala medier slår igenom. Och många av de här begreppen härstammar från Tumblr och den tidsperioden.
Men vi bara hoppar tillbaka lite till skolan. Så det du sa där om att föräldrar som inte vill bekräfta barnets då plötsligt uppkomna könsdysfori, apropå att man inte får, att de föräldrarna får i sin tur motstånd, det förstärks ytterligare i det stödmaterial som nu Skolverket har godkänt, där man istället ger råd då till hur ska man förhålla sig till föräldrar som motsätter sig att deras barn har en annan könsidentitet. Då är man väldigt tydlig med att de här föräldrarna ska så att säga betraktas som fiender eller som oupplysta. Alltså om man kommer med kritik mot den här könsideologin, då är det ett tecken på okunskap. Det är inte någonting som de kan så att säga faktiskt veta eller genom sin kännedom om barnet, utan det är bara tecken på okunskap.
Bakåtsträvande,
precis. Det finns en queerforskare som heter Irina Schmidt, och hon är Skolverkets expert i de här frågorna. Det är alltså inte Mikael Landén också eller någon av hans profession och kunskap, utan det är Irina Schmidt som är queerforskare och som har ett gedigen empiri för de påståenden som hon gör och slutsatser som hon drar när hon i...
Ja, jag anar en viss ironi här, en viss sarkasm.
Ja. Hon skriver bland annat att man ska ju ändra i läroböckerna då för att få en ändring i samhället, apropå den här tråkiga tvåkönsnormen som vi tror finns men som inte finns. Hon säger också att läkare har historiskt sett definierat kön så att det, citat, bara finns två former att tänka på när det gäller kön, men att dagens vetenskap har kommit fram till att det finns fler än två kön, slutcitat. Då menar hon ju sin vetenskap, sin disciplin, alltså queer-teori då.
Det vill säga inte vetenskap.
Ja, nej, men jag sa ju att hon hade ett gediget material. Hon har 13 intervjuer har hon gjort. Och det är RFSL som har varit behjälpliga med rekryteringen av informanterna där.
Så att det här med liksom det här med dubbelblindat och sånt där som man gör med medicin.
Nej, de tillämpar inte det den veckan.
Nej, de vill inte glömma, de missade den delen av metodkursen. Nej.
Men det, låt det sjunka in lite. Skolverket är en myndighet med 900 anställda. De bistår hela Skolsverige med stödmaterial och är riktningsgivare för vad man ska säga, hur man ska säga det, hur man ska agera. Och det här är det material som de har att tillgå. Så att påstå att det här med könsideologi, det är bara någonting man kommer med och slår med och säger och fäktar för att få det att låta dogmatiskt och styrande. Då kan man bara surfa in och titta på de här materialen, så ser man hur det materialiserar sig i direkt styrande underlag.
Det är så störande, för att det finns så många människor som forskar om de här frågorna och som är kritiska, som säger att, som framgick då med all önskvärd tydlighet i boken Ånger och i de här dokumentärerna, men det finns även internationellt, så är det någonting som man har sett, att påståenden om saknar evidens till exempel, och att man den empirin man har är lider av just det problemet som i det här fallet låter ju som en nästan löjligt dåligt empiriskt underlag med 13 intervjuer, själv liksom en extrem selektionsbias. Men även i annat material, till exempel när man frågar då människor som har genomgått behandling om de är nöjda eller inte, vem det är som svarar och sådär, att man har sett brister i väldigt mycket av den här empirin, eller till exempel vad gäller hur många som är liksom suicidala och sånt där. Många av de här där det saknas bra studier. Vi vet mycket mindre än vad som påstås, för att man har väldigt dåliga studier. Man genomför väldigt dåliga studier. Och sen är det då, vem vill stå i vägen för att någon som är på väg att begå självmord ska avstå från det? Det är ungefär där man hamnar väldigt ofta i de här argumenten. Men även sådana påståenden bygger på väldigt dålig empiri. Och då, det här är ett sånt ett problem när man då, det är dels det, och då att Skolverket plockar in en queer-teoretiker som gör det. Men sen då att politikerna, om man återgår till dem, att vi har ju precis liksom lämnat en annan sån fråga där det var så. Migrationsfrågan var en sån fråga. Där det fanns massa påståenden från de 7 etablerade partierna som de visste inte stämde. Och det har de erkänt i efterhand. Vissa har bett om ursäkt. Andra har börjat påstå att de alltid har, som Socialdemokraterna, de har alltid varit de strikta och sådär. Så de har börjat med historieförfalskning. Men det är ju att ändå bakvägen erkänna att den egna positionen som de hade tidigare var så ohållbar.
Nu kommer vi
skriva om historien, för att den verkliga historien är helt ohållbar för oss. Liksom. Men där då hela liksom, befolkningen såg någonting annat och tyckte någonting annat. Och det här banade väg för att Sverigedemokraterna växte. Det här är återigen en sån fråga där politikerna är antingen för liksom rädda, eller de är för okunniga, eller att de är så annorlunda från de människorna de ska representera. Nu tänker jag, Moderaterna är väl det partiet som jag har är mest besviken på, för Liberalerna är liksom ett parti som då och då i många sådana här frågor, bara de landar nästan alltid
helt fel. Ja.
Ja, de landar så ofta fel. Jag är liksom inte förvånad. Men i Moderaterna så tycker jag att jag förstår inte hur man kan rusa då från att man precis har omvärderat i så här migrationsfrågan till exempel, om man har fattat då på något sätt att vi sprang åt alla åt samma håll och vi borde ha stannat upp så här. Och nu ska du skynda igenom en lagstiftning mot två, de liksom, mot en majoritet av Tidöpartierna då. Fattar de inte att de är i exakt samma situation igen, där alla som kan något om den här frågan säger att om de inte säger som du och jag gör, vilket inte alla gör, men de allra flesta säger att vi vet mycket mindre än vad som har påståtts. Till och med Socialstyrelsen har ju sagt många av de här sakerna. Evidensen är väldigt låg. Vi har ett jättedåligt kunskapsläge. Och ändå,
och rekommendationerna har ändrats, om det, om man går tillbaka till då när den här lagändringen började beredas, så har kunskapsläget skiftat radikalt under den 10-årsperioden. Så, vilket gör det som att oerhört motiverat att man här borde bara göra rent bord och säga vi får börja om, vi får tänka om här helt. Och sen så om det då är så att man... det kanske är så som man säger också i de debatter jag har hört. Att det är klart att man behöver kanske vidta väldigt kraftfulla åtgärder för att se till så att vårdtiderna kortas. Eller kötiderna kortas för de väldigt många unga och också myndiga vuxna personer som står i kö för att få hjälp med det lidande de har. Och att där är, så att säga, ligger vården långt efter. Det gör ju väldigt många med olika dispositioner köar ju just nu i Sverige för att få hjälp med sjukdomstillstånd och liknande. Men där behöver ju åtgärder vidtas. Men istället så har man liksom bundit sig vid det här förslaget. Och missat att både man har opinionen och tiden emot sig. Och vetenskapen också för den delen. Men
det är den viktigaste. Jag skulle ändå säga att det är den viktigaste delen.
Den sista
delen
är den viktigaste,
där. Ja, men för att jag... En del av mig är så här, jag känner transpersoner, jag känner icke-binära, och det är vuxna människor, och jag har inga problem med att behandla dem som med respekt, liksom tolerans, och om det är människor man gillar så är det liksom med kärlek, och det är det människor förtjänar för dem de är.
Mm.
Allt det där liksom tycker jag är en självklarhet, men det är någonting annat när du rör dig ner mot de här låga åldrarna, när det riktar sig till barn, när det gäller materialet, när det är 16-åringar, när det är då, och när evidensen är så dålig för att det här skulle vara någonting som gynnade någon. Och att det blir bättre om du mår dåligt, att du får hormonläkemedel, alltså pubertetsblockerare, liksom könshormoner och sådär. Tvärtom så är det mesta som talar, om man kollar på vad evidensen är när det gäller det, är ju att om du genomgår puberteten så kommer de allra flesta som har könsdysfori att bli av med den. Mm. Och jag personligen känt, jag var uppvuxen med tjejer som drabbades av den tidens motsvarande. Och hade väldigt mycket problem med det könet som de var födda i, gick igenom puberteten och hade mycket problem med det, och sen en del av dem blev lesbiska, en del av dem landade i att det var rätt ändå, det handlade om roller, det handlade om förändring, och jag säger inte det här för att nedvärdera liksom att ja, det är bara en ungdomsgrej, utan det är jättestora saker som händer, men när du går in, när samhället går in eller när sjukvården går in, staten går in och liksom säger ja, och du måste bekräfta och du ska ändra och sätta in oåterkallade behandlingar som kan göra dig steril för liv, då är vi inne på väldigt farligt territorium, och det är inte, har inte att göra med att man är ogillar transpersoner eller tycker att folk ska in i garderoben igen mer. Nej. Ungefär, utan det handlar om är det här verkligen det bästa sättet att hjälpa människor som behöver någon typ av hjälp.
Mm. Framförallt eftersom att det finns ett repressivt drag i detta också. Det är alltså identiteten man vill bokföra. Staten ska bokföra identiteten. Och det brukar man ju inte göra i demokratiska stater.
Mm.
Men låt oss glida över på en annan del eller möjlig konsekvens av om lagförslaget går igenom. För att det finns också en annan kritik som handlar om den risken med att man kan då ha falska identiteter. Bland annat Ekobrottsmyndigheten har i tidigare remissomgångar sagt att det här öppnar upp för bidrags och alltså fusk med bidrag och skattebrott genom att man då kan trixa med vilken identitet man har eller att man byter identitet och att man därigenom får ett nytt personnummer. Och så blir det så att säga att man gör helt ny bok om sig själv. Och det är någonting som också så att säga skär sig med Moderaternas profil här i fråga om att de är ju bekämpa kriminalitet och de ska vara väldigt aktiva på den fronten. Samtidigt som man säger att man då är väldigt tydlig här, så släpper man igenom ett annat lagförslag som möjliggör för ytterligare bedrägerier och för fiffel som man inte har några som helst idé om hur man ska kunna kontrollera eller stoppa. Man kan alltså tänka sig att en person inte bara byter en gång och får en ny identitet, utan att man den tredje gången, om man då säger att man vill byta tillbaka igen, till exempel, till det man var först, även då får man alltså ett nytt personnummer. Så det är inte bara en möjlighet, utan två möjligheter att dölja dina bedrägerier och din kriminalitet i det förflutna. Så det finns också någon slags, som också är mycket typiskt svenskt här, en naiv föreställning om att alla som ansöker om detta gör det av goda skäl. Naturligtvis kommer de allra flesta att göra det av högst personliga skäl som har att göra med det vi har talat om tidigare. Men man kan ju inte blunda för den här andra gruppen. Vad ska vi göra? Hur ska vi göra där? Har Moderaterna något svar på det, undrar jag. Mm. Det får vi aldrig reda på, för de vill inte ställa upp i debatt.
Ja, men det där är också, det är så oerhört svagt att man inte ställer upp på debatt. Var är Paulina Brandberg, jämställdhetsminister?
Lina Nordqvist, Liberalerna.
Alltså det är så här. Vart är ni? Varför kan ni inte bara försvara den politik ni torgför, som ni är ansvariga för att den blir lag snart? För ni, Paulina Brandberg, Lina Nordqvist och alla ni andra liberalerna och moderaterna, Ulf Kristersson, Gunnar Strömmer, allihop. Mm. Ni kommer hållas ansvariga för den här lagen. Det kommer ju, jag menar, sådana som jag och du, vi kommer ju se till att påminna människor om vilka det var som genomförde det.
Var så säker.
Det minsta man kan göra det är att ställa upp på intervju och säga varför man tänker driva igenom det. Mm. Varenda barn som kommer till skada här har ni på era samveten. Då får ni väl i alla fall säga varför ni ska göra det här. Nej, men det är så fullkomligt absurt. De har säkert superbra argument. De har verkligen tänkt igenom det här. Jag är lite raljant nu. Men då måste de väl åtminstone säga det högt. Säg det då. Grejen är att jag tror att det är så att de har urusla argument. Det handlar om är som vanligt att Moderaterna och Liberalerna, de vill inte vara the nasty Tories. Alltså de vill inte vara the nasty party. Och så nu har de varit the nasty party lite grann. De är hårda mot kriminalitet, de är hårda mot invandring och sånt där. Och det är så jobbigt, för att de vill ju visa att vi har inte några pärlor längre.
De vill också vara progressiva.
Vi är ju de progressiva, va? Fri marknad och sånt där. Har ni glömt det? Och vi är för de här goda grejerna. Så då gör man en sån här sak för att visa att vi är ju ändå, alltså, vi är ju på den liksom rätta sidan här av historien. Till skillnad från liksom de här som säger att vi inte är det, så är vi ju faktiskt det. Men newsflash, ni är inte på rätt sida av historien. Ni är på fel sida av historien även denna gång. Och ni borde ha lärt er av era misstag i vissa andra frågor.
Det finns en debattartikel som Paulina Brandberg skrev 15/9 förra året i Svenska Dagbladet, där hon använde formuleringen, eller hennes motivering för den här lagändringen var: Sverige ligger efter. Det är direkt pinsamt, skriver hon i den. Vi ska ju vara ett föregångsland. Och det återkommer i de inlägg som ändå har gjorts av förespråkarna av det här lagförslaget, att vi måste modernisera lagen i den här frågan. Den är så gammal, den lagen som finns, att nu måste den bli modern igen. Gäller det argumentet alla lagar som är över 50 år? Bör vi modernisera alla lagar som är över 50 år för att de är just gamla?
Eller? Avskaffandet av dödsstraff.
Ja.
Alltså när vi avskaffade dödsstraff, det gjorde vi för ganska länge sedan. Det borde vi modernisera. Det är ju faktum är att jag tror att det finns fler som är för införandet av dödsstraff i Sverige för mord.
Här har vi en opinion att jobba med.
Det är ungefär 20% av befolkningen som är för det. Och det är en ganska stabil 20%. En femtedel av befolkningen. Jag tror att det är fler som är för införandet av dödsstraff för mord i Sverige än som är för den här lagen som de nu ska införa. Så om vi då pratar om att modernisera lagar som är gamla, så kan ni införa dödsstraff härnäst om det är verkligen ett argument? Det är det ju såklart inte.
Nej, tryckfrihetsförordningen, inte den väldigt gammal?
Det är otroligt gammal.
Den måste moderniseras. Skärp upp den genast. Ja,
Det är pinsamt.
Ja. Det som är pinsamt är att man går emot det som Mikael Landén kallar seklets skandal. Seklets medicinska skandal. Det är nu Moderaterna och Liberalerna beredda att driva igenom i riksdagen. Och det kommer vi inte att glömma om det sker.
Och det var allt för oss den här veckan. Kul att ni är med och lyssnar. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller Spotify och sätt 5 stjärnor för Under all kritik, så hjälper ni andra att hitta oss också. Och mejla oss på underallkritikpodd@gmail.com. Vi hörs om en vecka igen.